eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Det har nästan gått en vecka sedan Svensk Trav Kriterium och Svensk Trav Oaks avgjordes på Solvalla. Den här gången på en lördag, till skillnad från så många gånger förr när just Kriteriet och Oaks har körts en söndag. Och vi fick en vinnare i Kriteriet. Föga överraskande när man tittar till tränaren David. Daniel Redén tränar Brambling. Föga överraskande när man kollar till kusken också, Örjan Kihlström, som har vunnit loppet så många gånger förut. Vad säger du om Kriteriet förra helgen på lördagen?
Jag tyckte det var ett rivigt lopp. Återigen väldigt imponerad av Örjan Kihlström. Han, alltså det som är imponerande i det här fallet, det är ju att han...
Var det ett rivigt lopp?
Jo, men det var ett ganska rivigt lopp. Att han skulle blåsa till spets, det var ju oväntat. Sen var det ju en tät slutstrid mellan tre hästar. Det hände ju inte så mycket i själva loppet i och för sig. Så det var ju inte det roligaste loppet då kanske. Men det var lite oväntade moment. Och så tre hästar i en tät slutstrid. Men det som är imponerande av Örjan, det är ju att han har ju sparat det här S-et i rockärmen till Kriteriet genom att skicka iväg hästen och pipa till ledningen. Vem hade trott att han skulle spetsa? Har inte visat någon startsamhet alls och har varit lite stött i travet bitvis. Och du sa att Daniel Redén föga förvånande. Nej, så är det såklart. Men vet du hur många har vunnit Kriteriet tidigare?
Jag tänker till här. Är det noll?
Du!
Noll.
Det här gick 10 minuter. Ja, bra. Det var precis. Noll gånger. Ja. Så att, den, att han är helt dominerad i svensk transport. Och den aspekten var det ju såklart föga förvånande. Men ändå svårt att vinna de stora loppen. Och han tog sin första kriterieseger.
Det man kommer ihåg är ju däremot Daniel Redén. Kommer ihåg som en liten grabb när han jobbade hos Stefan Tarsha Melander. Han skötte Lucky Poo som ju vann svensk travkriterium. Året kanske du har bättre koll på än vad jag har.
Det var väl Victor Till i år som har satt 99.
Var det kanske, ja.
Nej, 98 var det. För okay. Victor Till vann ju derbyt 99. 98, precis.
När man kommer ihåg Daniel Redéns intervju där efteråt. Han sa väl, tror jag, ska inte ta gift på det, men någonting liknande med att ja, men nu har man vunnit Kriteriet, nu kan man lägga av med det här. Det var väl tur att han inte gjorde det kanske.
Ja, det får man säga.
Ja, men vad säger du om Brambling då? Klumpeduns med mycket kapacitet, är det taskigt att säga?
Nej, det är helt rätt. Jag menar, han vinner ju för att han kommer till ledningen. Jag har svårt att se honom vinna bakifrån. Kanske om det blir körning, men man har ju sett att Örjan kör ganska offensivt med honom tidigare för att han har lite problem i kurvorna och jag tror inte Örjan vill hänga i spåren där, utan det handlar om att komma ner i andra spår innan kurvorna. Därför är han svår att taktiskt manövrera. Men när han kom till ledningen kändes det som att det var jordbävning emot faktiskt. Mm. Jag kunde inte säga att han skulle komma till spets. Nu blev han utmanad av San Motör och Henry Flair Sisu som båda var väldigt bra. Men Brambling höll undan och är en väldigt värdig vinnare av Kriteriet. Och vi har haft väldigt många olika kullätter under året. Vi snackar ju, vi har pratat mycket om de här Hellbent Fram och Mr. Hercules och så vidare och så vidare. Det känns som att det är väl en vinnare av varje storlopp under året. Så det blir kul att se på travgalan vem som blir årets treåring. Troligtvis då Brambling för att han vann det bästa loppet.
Det brukar bli så, va?
Ja, med det största loppet. Men den särklassiga prestationen av treåringar i år, det är ju inget snack om saken. Att det är, för min del, Hellbent Fram i treåringseliten. Om man ska se till en enskild prestation. Nu var det ju inte det största loppet, men 11 och 9 från dödens har vi pratat om många gånger i den här podden. Men jag är så sjukt imponerad av den insatsen fortsatt. Mm.
Satte den sina spår, den där prestationen?
Ja, det vet vi inte. Nej. Han vann ju lopp efter det väldigt enkelt på Sovalla. Sen så det mötte att han tappade lite form och så vidare. Det enda loppet han egentligen varit dålig i, det var ju, tycker jag, försöket till Kriteriet när han fick köra väldigt långsamt och inte kunde stå emot. Det var Henry Flair Sisu som vann det försöket. De här E3, det var ju galopp i finalen, det var ju den här bandageincidenten i försöket. Även om jag inte tyckte det var hela förklaringen. Så att han har inte blivit avklädd så många gånger och nu galopperar han igen. Så att det är egentligen bara försöket han har varit sämre i. Men det är klart att hans krona kom på sne när det där började hända. Så att vi får se. Jag vet inte om han är med i Breeders' Crown eller andra lopp framöver. Men vi får se om han repar sig till nästa år och var han står i kullen då.
Ja, ja precis.
Vad tyckte du om Kriteriet då?
Ja, jag vet inte. Fick väl inte upp någon sån där... superhetta inför loppet kan jag inte säga. Och som du säger, ingen skugga över Brambling, absolut inte. Men det är väl inget kriterie om du frågar mig om några år som jag kommer ta fram som ett av dem som jag minns mest. Utan, ja, men ingen skugga över Brambling. Daniel Rydén satt den i perfekt skick. Kihlström hade ett S-rocker, men som du säger, ja, verkligen maxat och bra gjort med Brambling. Men som sagt, jag tror helheten av kriteriet kommer väl inte upp i någon sån där wow känsla, inte för mig i alla fall.
Om jag vänder på frågan, säg ett kriterium som du minns då, som sticker ut.
Ja, det är ju ett gäng faktiskt. Jag vet inte vilka jag ska plocka fram som
Nej, du kan bara säga något, för att när du sa att det är inget som sticker ut, när jag funderade snabbt så finns det ett som är överlägset för mig, men sen där bakom så är det en rätt jämn sörja, rent spontant.
Vilket utan att sticker liksom ut igen. För då? Är det...
Nej, det är Ridley Express när han vinner på 12-8 från dödens. Det är nog den bästa prestationen en treårig häst någonsin har gjort i Sverige. Jag kan inte fatta att han kunde vinna i loppet från dödens på det sättet. Från dödens blir obesegrad i Mr. JP i den starten. Sen så finns det många andra bra kriterier. Mahadadja var bra.
Mahadadja var bra. From Above kommer jag ihåg.
From Above var
den,
bra.
Den tar jag gärna fram i första rummet.
Raja Mirchi var bra. Även William som vann på 12 blank visserligen för spets var väldigt bra, så det finns ju många minnesvärda, men outstanding för mig så länge jag var travintresserad, det är Ridley Express kriterier helt klart.
När det gäller motsvarigheten då, Stona Svensk Trav Oaks, så gick segern, lite överraskande för mig i alla fall måste jag säga, till Eagle Eye Cherry, även om utgångsläget fanns där, formen fanns där och så vidare. Stefan Persson körde åt Björn Goop, så det var lycklig Björn var förresten efter loppet. Han brukar ju stråla efter sina stora segrar såklart när han har vunnit, men jag undrar om inte Tammetusen såg ännu gladare ut än vad han brukar göra. Det såg ut som att det där betyder mycket för honom, och Stefan i sulken då.
Ja, men verkligen. Men det blir ju en extra grej när man står vid scenen av. Jag gissar att man upplever en annan nervositet. Och sen så tror jag att när du vinner med favorit, då är det mer att det släpper och det är mer en lättnad. Du har haft press på dig. Men en egen uppfödning, som det här är då från familjen Goop, som de har fått upp då och tränat själv, och jag tror de äger fortsatt. När hon vinner ett lopp med 2,8 minuter till vinnaren som 25-åtsare, det blir alltså väldigt oväntat. Då blir det ju mer en spontan glädje, och att Björn inte körde själv och kunde se loppet från sidan och var, liksom, kom från en nervositet, det tror jag gjorde väldigt mycket. Så att, kul för familjen Goop, och hon fick ett bra lopp och avgjorde genom det. Hold your horses in Gothenburg Handelsblad, det är väl familjen Goop tror jag. Jag ska inte svära på det, men i varje fall. Oaks bästa hästen i loppet, det var ju Hoboken And, inget snack om saken, gick utvändigt hela vägen. Men åkte dit mot smygkörde Eagle Eye Cherry. I övrigt, ja, inget superlopp. Barbro Kronos, vi vet när galopp från start. Fick ett bra lopp. Så som hon ville springa hem till stallet in i sista sväng. Hon var en besvikelse för min del den här dagen. Jag tror hon skulle vara mycket bättre. I övrigt där bakom minns typ ingenting.
Nej. Nej, precis. Nej, jag håller med dig. Du summerade hem Svensk Trav Oaks på ett bra sätt där. Ska vi släppa de stora två klassiska löpningarna eller någonting du vill... Säga mer om dem?
Nej, jag vill bara säga det att alltså nu har vi sett då när det här körs på en lördag för första gången, men inte på riktigt, för att det har inte varit publik så man kan inte riktigt ta hem det. Jag tycker att det är helt rätt move att köra de här loppen på en lördag. Loppen hamnar mer i strålkastarljuset, och jag var ute och käkade middag på kvällen med en av delägarna till Hoboken Am, och han var väldigt tydlig med att fan vad kul det här är att kunna gå ut och fira. Nu var de ju bara tvåa, men det var ändå 1,5 miljoner eller 1,4 miljoner inkört, så de var glada ju. Vad trevligt det är att kunna gå ut och fira det här på en lördag med när folk är kvar i stan och så vidare. På en söndag ska alla upp och jobba och så vidare. Det är ingen som vill fira det här. Det är ju en del av att äga häst, att kunna göra såna här grejer ihop. Och det tror jag många känner i samband med storlopp, att de inte vill liksom vara ensamma på stan, utan det ska vara lite drag och lite folk som vill komma och fira med dem. Så det tyckte de var ett stort plus. Däremot blir ju söndagen helt iskall. Nu var det ju det här SDL Open-finalen. Det var ett ganska bra lopp och så lite kval till Europa-derbyt. Men det räcker inte för att en söndag ska lyfta. Utan här måste man tänka till på sikt. Jättebra move med lördagen, men söndagen blir liksom... Då har liksom crescendot redan varit det största loppet för helgen. Så ska man då liksom ta sig till Valla igen framöver. Jag tror att man måste tänka om till nästa år. Jag har varit inne på det tidigare. Med STs och ATGs hjälp, flytta den någon gång till fredagen. Mm. Lägg också på fredagen. Så blir liksom helgen mycket bättre ihop. Nu blir det... väldigt konstigt med att man bränner av det bästa på lördagen. Det är bäst ur lördagen och de loppens aspekt. Men helgen som helhet blir ju konstig då. Men för min del en liten bakfylla på söndagen. Mental bakfylla ska jag säga. Masters Trot skulle ligga där i år ju. Det har man inte nästa år. Så att man måste ha någonting att fylla söndagen med. Så att, ja, jag vet inte. Vi får se vad som händer nästa år.
Litet steg i rätt riktningen också. Vi har ju pratat om det hela tiden i den här podden, eller väldigt ofta i alla fall, publikfrågan. Därför tycker jag att vi ska ta upp det nu också när vi ändå vidrör det. Ingen publik nu i år. Vi hoppas på det nästa år att det blir en succé. Det där som många andra såklart. Men det kom ju i alla fall ett litet ljus i den annars så mörka publiktunneln, tycker jag, av Amanda Lind och regeringen här i veckan. Där man öppnar upp då för restauranger även med, som har offentliga evenemang. Jag är lite smått insatt i det där i och med att vi håller på med det där.
Ja, du får dra det faktiskt, för du har bättre koll just i hur det blev nu. För jag tyckte det var ett kryss två. Det var liksom om och men och eventuellt och kanske.
Nej, men jag tycker ändå från och med den 8:e nästa vecka, alltså det är väl torsdagen, va, tror jag. Ja. Så kommer restauranglagen, alltså. Du har ju sagt det, att man kan gå ner på krogen nere i Stockholm och där får man sitta huller om buller och det är jättemycket folk, men alla har ju vetat om det när en trubadur eller ett band har gått upp och spelat, och ska man utrymma lokalen och så får det vara mest, som mest 50 personer där. Det kommer ju inte gälla från och med den 8:e, vilket också då öppnar upp. Ja, men dels för oss då i SHL-arenan som har restaurangytor och logeplan där vi får ta in folk enligt restauranglag, trots att det pågår ett offentligt evenemang samtidigt, så länge man är då i restaurangdelen. Och det här kommer ju travbanorna, hoppas jag nu. Jag hoppas också att man har haft en plan här, att man är klar, att man har varit i startgropen, att man har förberett evenemang, att man har någonting att trycka på när vi väl nu har fått go ifrån regeringen, så kommer att gälla från den 8:e. Just att fylla restaurangerna. Ute på publikplats kommer det fortfarande 50 personer fram till och med, tror vi, den 15:e. För den 8:e ska det också tas ett besked vad gäller publik. Sittande publik pratar vi om i SHL-arenorna. Men jag antar att det gäller ju travet och de andra arenorna också. Och då lär det väl bli, som det låter, 500 personer i alla fall på publikplats. Och det är alltså utöver de som får vara i restaurangen. Men det gäller från den 15:e. Det är så det låter just nu. Om det inte blir några andra riktningar i världen då, och någonting händer här i pandemin och det sticker åt fel håll kurvorna, så kan det bli ändringar såklart. Men David, det du har varit inne på tidigare, jag hoppas att travbanorna är redo standby för att köra igång från och med den 8:e på restaurangen, och att man har dukat och klart, så att säga. Att man har preparerat, att man är klar för det här beskedet, så att det inte dröjer ytterligare veckor för restaurangen att ställa i ordning och fixa och dona, utan här måste man vara klara, och det hoppas jag att man är.
Ja, alltså är man inte klar får man ju avgå, då får man ju säga upp sig från sitt jobb. Man ändå, har man följt det här så länge och inte kan liksom erbjuda folk att komma till travet när det är dags, då får man se sig om ett annat jobb, tycker jag.
Vart du på det klara?
Det är lite grann, men som jag förstår det på dig så man får fylla restaurangerna på travbanorna,
ja,
för att det är en restaurang. Och utöver det publik som är på, och det räknas varje restaurang individuellt, till exempel då, så alla krog är en restaurang och kongressen är en annan restaurang.
Amen.
Oj.
Där du alltså har restaurangtillstånd alltså,
ja,
och restaurangytor, då ingår inte det i det offentliga evenemanget. Så det kommer vara du kan ha 50 pers, om vi tar Valla till exempel, ute på publikplatserna, på e-läktaren till exempel.
Ja.
50 pers där, men det kan vara, du kan fylla restaurangerna. Och det är väl ett steg i rätt riktning ändå, tycker jag. Men då gäller det som sagt, som jag var inne på, att man är preppad för det här och att man har en plan klar. För det, så har vi jobbat i alla fall i SHL, att när de väl trycker på knappen, då ska vi vara redo. Så att jag hoppas att travbanorna är också.
Ja. Ja, men skönt, ja.
Bra. Den helgen förresten, Europa derbykval på söndagen. Aetos Kronos vann med Magnus Djuse för Gazmeras. Ecuride vann för Power. Vart vill du börja?
Ecuride, han visar sig vara väldigt startsnabb. Det kommer mer och mer och han kommer bli så otroligt svårslagen i många lopp framöver. Aetos Kronos, det är ju inte hans främsta egenskap att gå i dödens, men nu klarar han att plocka ner Gazmeras. Han är ju stenhård den hästen. Han har fått väldigt många tuffa lopp. Det är som treåring, han var med både korta och långa E3-var. Och sen så, han vann ju båda två. Och sen så var han ju med hela vägen till kriteriet. Han visserligen galoppera och så kommit tillbaka i år och vunnit kungapokalen och så vidare. Han är också väldigt bra. Lite besviken på Gazmeras. Jag trodde han skulle kunna hålla undan från spets. Men det blir ju ett kul Europa-derby med en mix av hästar som inte brukar mötas.
Det, när du ändå var inne på treåringarna där också, Davan, att några var bra tidigt under säsongen och inte pallade hela vägen ut. Det kan man ju inte säga om Aetos Kronos ändå.
Nej, han var ju bra i det första storslaget i Kungapokalen. Sen har han liksom varit med i flera storlopp och varit derbytrea och nu vinner kval till Europa-derbyt i en väldigt lång tid. Han har liksom hållit sig där uppe och ja, det finns ingenting som tyder på att formen ska vara vikande, så att han blir helt klart en faktor i Europa-derbyt, även om såklart det blir favorit. Nu ska jag säga att jag här och nu har svårt att sätta in de franska hästarna i Europa-derbyt, så jag lämnar lite reservation för det, men det är klart att Ecuridé måste bli favorit i det där loppet.
Mm. Som vann för The Power, var det någonting som du... Ja, det var ju fullständigt lysande och briljant att se Ecuridé igen. Jag vet inte vilka superlativ man ska plocka fram.
Nej, han vann väldigt, väldigt enkelt och han är som en bil att köra. Verkar ju kunna vara pipat i spets på honom och så tar man upp och kör 22 efter 100 meter när man har kommit till ledningen. Helt okomplicerad. Så att,
ja.
Men alltså de här Europa-derbykvalen, visst, det är ju bra sport. Det är kul att se de här hästarna, men ja, jag backstar inte över dem.
Okej. Okay. Vi måste också ta hem, tycker jag, Missile Hill som vann för stallkamraten Double Exposure. Återigen då Daniel Redén etta och tvåa. Det var väl under söndagen det är väl... Jag behövde på blanda ihop
dagarna. Ja, det stämmer.
Det vart ju lite surr om, såg jag på sociala medier, om lite stallkörning och att domarna inte är vakna och så vidare. Vad är din syn på det? Ska vi börja där?
Ja, men jag tycker så här väl. Jag kan väl känna att jag tycker inte Per Lennartsson gör någonting fel överhuvudtaget som är stallkörningsaktigt. Han har varit med i en stenhård
öppning. Han körde Missile Hill, ska vi säga.
Ja, 07, första 5, 10 på varvet. Då kommer Johan och ställer en fråga med Double Exposure. Jag tycker inte han gör något fel. Jag tycker inte Johan gör något fel egentligen heller. För han provar ju för att är stallkamraten i spets. Och det är väl där felet någonstans ligger. Jag tror inte Johan provar om Missile Hill tränas av Robert Berg. Och Robert Berg kör.
Du tror inte det?
Nej, jag är helt övertygad om det. Men som sagt, nu var ju inte förutsättningarna så. Men jag tycker Per gör rätt som släpper för att öka sina chanser att vinna loppet. Jag tycker Johan gör rätt som provar för att inte bli hängande i dödens som förutsättningarna var. Men cocktailen av det här känns... Det är ett resultat av att de kommer från samma stall. Annars tror jag inte Johan provar.
Nej. Jag håller med dig. Jag tycker inte heller det är stallkörning. Det som Daniel redan har varit inne på tidigare också. Missle, som man kallar Missle Hill för. Som ju också känns som en sprinter. Fick öppna stentufft över full väg. Och så kommer hon då. Muskulösa, pampiga pansarvagnen Double Exposure på utsidan. Det är inte jättekul att ha Missle framför mellan skalmarna då, tror jag, när hon kommer och spänner ögonen igen efter en inledning som var tuff, som du sa, och det är full väg. Jag är inte alls inne på att det var någon stallkörning, utan hade han svarat Double Exposure då tror jag inte det Per vinner loppet med Missle Hill, helt enkelt.
Nej, så är det. Jag har sett många värre exempel, men jag landar ändå att Per gör ju inget som helst fel. Alltså det är klart att han måste vara nöjd med den ryggen där och då.
Mm.
Men som sagt, jag tror inte Johan provar om det är någon annans häst med den kapaciteten i spets. Då tror jag att han inte vågar ta det emot för att prova och försvar. Ja, då är du nästan rökt ju.
Ja.
Utan då tror jag en chansar på att hästen kan vinna från döden i så fall.
Yes. Jag vill också nämna, i och med att jag har berättat i den här podden tidigare, att jag har haft lite svårt att ta till mig Melby Free. Varför? Jag vet inte riktigt. Det är väl så med vissa hästar helt enkelt. Men jag undrar om jag inte får vika in hovarna, David. Efter prestationen och uppvisningen som hon hade. Vad vann hon på?
109,7.
Ja, men alltså hur fin var hon inte? Jag måste säga det. Det var... Vilket smällintryck alltså på lilla Melby Free. Det är otroligt vilken teknik och löphuvuden hon har. Hon kommer dit och hon gjorde nu då, så ja, då släpper hon inte någon förbi sig i stoeliten. Utan ja, det var, jag var ruggigt imponerad faktiskt. Jag satt lite grann och gapade efter loppet.
Ja, hon är häftig och hon är ändå 6 år och borde kunna bli lite på retur nu. Men det känns inte som att det känns som att hon är på toppen helt klart.
Ja.
Sen måste jag bara prata med henne till Bansky som vi såg det här lite grann förra veckan. Hur gick det för henne?
Vad kul att du tog upp henne. Eller vi sågade väl inte henne?
Nej, jag sågade väl henne. Jag fattar inte draget på henne alls. Men då vill jag ändå säga att hon var 30 meter bättre än vad jag trodde hon skulle vara. Och ändå så var hon helt chanslös att vinna. 10 första 5, 13,5 på varvet. Då höll hon ändå till typ 150 kvar innan hon
kastade handduken. Gjorde du det även i podden? För jag vet ju att i streamen eller Twitch där på lördagen som vi kör klockan 13.00 när vi pratar upp via 75 varje lördag, där var du inte nådig.
Nej, det var jag inte, för att det kom rätt mycket sent spel på henne också, så att hon var ju typ knapp andrahandare eller vad hon nu var. Jag nämnde även det i podden för att jag trodde ju på Oracle Tile i det loppet.
Mm.
Jag tyckte att hon blev överspelad ändå, men sen så blev det att jag tog i lite extra i den där Twitch-sändningen, men Nej, hon det är en check, en liten häst som kommer att vinna flera lopp på sprinterdistans, men finaler över full väg, det vinner hon inte.
Nej. Det gäller att spetsa öronen den gången du tror på Bansky, då är jäklar namma.
Ja, det dröjer nog. I varje fall om ni är favorit, ja, det kan jag säga det.
Ja, kanske. Innan vi går in på veckans gäst och pratar V75 från Skellefteå. Jag smsade dig i onsdags kväll, David.
Ja.
Inför V86-omgången. Vi spelar ju V86 tillsammans på spel- och lekkontoret. Och jag var inne och kollade ditt system. Jag brukar göra det. Du brukar ju lämna in sent.
Ja.
Och jag satt och väntade på att du skulle lämna in. Jag var nästan lite orolig att du bommat där. Men du lämnade in några minuter till godo.
Ja.
Och såg att du hade spikat i tvååringsloppet, precis som jag gjorde. Du spikade, ja, Melby Jinx, ja, med Erik Karlsson och Svante Båts häst. Och då smsade jag dig och frågade om du hade kryssat i fel häst i tvååringsloppet. Ja. Det är ju inget sms du brukar få från mig, eller hur?
Nej, absolut inte. Nej.
Och jag tänkte, vad håller du på med, helt ärligt alltså? Och så såg jag hästarna, jag har sett dem innan. Kolla värmningarna på dem och jag har ju fastnat fullständigt i Chipper Kronos träsket. En av de läckraste tvååringar jag sett i hela mitt liv. Och tänkte, vad har han hittat på? Melby Jinx. Nästan lite, jag kände nästan, jag tyckte lite synd om dig faktiskt.
Ja. Ja, nej, jag märkte det. Du har inte kryssat fel, skrev du precis när bilen rullade. Så med sms vi om loppet, när loppet gick.
Ja,
speciellt.
Exakt.
Nej, men jag också, ja, förlåt.
Ja, och jag hade ju som sagt, jag trodde jag spikade Chipper Kronos som hamnade invändigt i favorit och fullständigt uselt, singelsträck såklart. Stor favorit, tvååring, innerspår, kunde inte öppna. Ja, det var ju upplagt för Melby Jinx såklart, jag borde ha fattat det. Men vad var det då, att du fastnade för Melby Jinx? Så du och jag hade ju en lång sms-konversation där också om vilken tvååring av de här som var bäst egentligen och vi skulle slå vad och allt det där. Vad mynnade det ut i?
Nej, men så här var det ju. Du reagerade på att jag spikade den hästen. Jag håller ju med dig om att den här Chipper Kronos ser ut som en fullvuxen häst. När man såg det här loppet på Åby som den vann så var man ju ruskigt imponerad. Vilken sort. Och jag fattar väl att den hästen har väl kanske mest hur ska jag säga, det är väl en fyrhjulsdriven motorcykel eller bil jämförtvis med den andra på lång sikt. Men jag vet att Erik höll den här Melby Jix väldigt högt och tycker det är en bra häst. Sen var det inte så att jag spikade den och trodde att jag skulle bara vinna från dödens. Men när
den var ju bra, det var ju liksom ingen snack.
Nej, jag vet. Men när jag började kolla, den var liksom 7% där. Och jag vet att Erik tycker att den är en väldigt bra häst. Liksom. Då kändes det som att men i tvååringslopp där många garderade, det var ju perfekt att spika den. Att den vann, det var ju inte det som var poängen. Poängen var ju vår diskussion. Mm. Där vi då liksom, jag tror att den är bäst idag. Och du var inne på någon, ska vi slå vad vem som tjänar mest pengar innan det är över? Men just nu tror jag att sjuan är bäst. Men den kanske inte är bäst om ett halvår.
Exakt.
Det höll ju på liksom halva kvällen i den diskussionen.
Ja, exakt. Men ska vi köra det då? Vem har tjänat mest? De är två nu då, så det är kallt då att köra två år i säsongen. Nu har hon tjänat, var det 600 i första priset?
Ja, ja, exakt. Det går inte. Exakt.
Men du kan väl få de här 600 till godo, David?
Ja, gärna.
Vi räknar in dem i Melby Jinx. Redan nu då, och så säger jag att Chipper Kronos har tjänat mer pengar när vi summerar deras treåringssäsong den sista december 2021.
Ja, det kan vi göra, vi kan skriva upp det och så får vi hitta på ett lämpligt straff eller till den som förlorar.
Ja, har ni några förslag så hör av er.
Ja.
Okej, Melby Jinx versus Chipper Kronos. Får vi se hur det går. Nu ska vi gå till veckans gäst. Kortis där, alla vet ju vem det är, vi ska ringa.
Ja, Hanna Olofsson, en av Sveriges främsta kvinnliga travtränare. Ja, lite dåligt av oss. Det är faktiskt vår första kvinnliga gäst i den här podden och det är svagt av oss. Hon är ju väldigt ofta på stora travhällor och brukar träffa henne där. Och ja, tycker hon är en jävligt trevlig person. Och
ni tycker om att chitchatta.
Tycker om att chitchatta. Hon är men hon är duktig. Det ska bli, ja, alltså det är verkligen sån man hejar lite på liksom. Även om man inte har spelat så sitter jag och håller liksom lite tummarna för att det ska gå bra för henne, för att jag tycker hon gör ett jättebra jobb.
Vi gör så, vi ringer upp henne.
Och då ropar vi upp uppifrån Boden, Hanna Olofsson. Hallå där, Hanna.
Tjena.
Hur mår du? Hur är läget?
Nej, men jag mår bra. Det känns bra här uppe i Boden i höst.
I höst.
Mm, det är väldigt gult och vackert måste jag säga. Ja, jag brukar inte uppskatta hösten, men nu gör jag det. Jag vet inte, det kanske är åldern eller något.
Ja, men det är det faktiskt. Det är samma här. Jag uppskattar alla årstider nu för tiden. Hösten är vacker. Men du, nu vi ringde upp det nu, då, det prasslade i bakgrunden. Var det godispåsar där i höstbussen eller vad pysslade du med?
Ja, alltså det är ett ständigt sockerintag. Det är ett sånt jävla problem om man får okay. svara lite. Så att jo, det var godis. Ja.
Du Hanna, bara rakt på sak så här. Hur är det att vara travtränare i Boden?
Det är rätt bra att vara travtränare i Boden. Nu har ju inte jag så mycket att jämföra med. Så man kan ju bara utgå ifrån det man vet sedan innan. Men det är, man blir liksom väl bemött i en bra kommun. Och vara egen företagare upplever jag det som. Mm. Så att det, sen är det ju, ja, det ligger där det ligger, men det... Det vet man ju om. Den förutsättningen kan man ju bara själv påverka och då måste man ju flytta.
Det är ju den ena delen av frågan. Nästa del av frågan är hur är det att vara travtränare i Boden geografiskt?
Mm, precis. Det tycker jag, det är klart. Det är inte optimalt om man har en häst som man startar på V7 varje vecka. Det går inte att sticka under stol med. Men vardagstravsmässigt så är det inte någon... Ja. Har man inte över 35-40 hästar, då är det inga problem. För Boden kör så pass ofta tävlingar. Så att jag kan tävla med mina hästar egentligen, ja, men varannan vecka om man ska slå ut det. Och sen är det ju Skellefteå eller Torneå eller Umeå. Men det är klart, har man mer hästar än så och inte vill tävla dem mot varann, då måste man börja resa längre.
Mm. Men kan du uppleva att... att det kan bli ett problem just det där? Eller ser du då bara de möjligheter som du har med tanke på det du sa? Man kan bara välja själv och det är antingen vara kvar i Boden eller flytta därifrån. För jag ser att du har 42 hästar på din lista. Nu är det många ettåringar av de 42 också. Då. Men kan du uppleva det där ibland att den här skulle du vilja starta men den har inte starttillfällen? Eller hur löser du det?
Nej, inte så mycket så. Det som jag upplever ett problem, att det som jag kan tänka är att om jag har en fin ung häst så kanske man vill vara med i Margaretas eller så, då är det lite projekt. Men det går alltid att lösa och hästar är ju jäkligt smidiga faktiskt tycker jag. Det är aldrig något problem när vi har rest eller något sånt där. Men det som jag upplever ett problem det är att man vill inte starta två hästar mot varann. Alltså det känns ju som att det känns onödigt. Och det får jag göra ibland. Det känns ju lite trist. Men då kanske han kan ta ut en som man vet att den här kommer behöva ett lopp i kroppen. Och så en som man kanske tror är mer färdig för att vinna i så fall. Inte två som man tror ska vinna. Det känns ju helt meningslöst.
Men du, innan vi börjar prata om hur du kom in i travet. Bara eftersom vi pratar om det här med Boden och avstånd. Du startade en filial runt Solvalla här väl tidigare år. Eller hur var det med det och hur gick det?
Mm. På Julmyra, vi skulle åka ner 1 december egentligen då, 2019, alltså i fjol. Men då Pia som jobbat med mig, hon fick ett fallande träd i huvudet så hon bröt nacken. Allt gick bra, eller nu är det bra. Men hon var i alla fall sjukskriven i 3 månader och det var hon som skulle åka med hästarna. Så vi sköt på det, så vi åkte i slutet på februari. Jag tror att vi var där nere någonstans i början på mars. Men i samband med det så kom ju corona, vilket innebar att jag kunde inte åka någonstans, hästarnas ägare kunde inte komma och titta på sina hästar, vilket var huvudsyftet med att flytta ner hästarna. Det var de som var där nere, hade ägare där nere. Så att det blev ju liksom, ja, det blev ju pannkaka. Alltså vem hade kunnat förutse corona? Så att i maj kom de hem igen, så det var en väldigt kort visit.
Men kan det bli aktuellt igen då när allting har lugnat ner sig eller förhoppningsvis snart lugnar ner sig? Att det, kan det bli aktuellt igen att ta upp det där?
Ja, men det tror jag. Absolut. Nu har man ändå fått prova och det blev inte en sån kostsam historia för mig. Annars tänker man att jag var alltid dit och flytta runt på allt. Men jag tog med mig allt jag hade och så. Nej, men det kan absolut vara aktuellt igen för att svara på din fråga.
Men bara för att ställa en kompetensfråga till er då, vad är målet för dig som travtränare? Nu säger jag på din träningslista, vad är det du har nu? Du har 42 hästar. Är målet att växa lite ytterligare och kanske attrahera en kundbas i Stockholmsregionen? Eller, för du är ändå väldigt ung fortfarande, du är född 85. Lika gammal som mig, kan man inte tro.
Nej, men sluta säga ung nu fortfarande.
Eller är det så att du känner att du vill vara kvar där uppe och ha det hästantalet?
Nej, men jag skulle ju jättegärna vilja ha hästar söderut också om man hittar liksom en lösning som fungerar. Sen Sen så vet inte jag exakt hur den ser ut. För ja, som sagt, det blev ju inget riktigt test nu senast då. Så att det skulle vara drömmen såklart. Att kunna, framförallt unghästarna då, dela upp dem lite så man slipper tävla mot sig själv. Och sen även har jag upplevt att storlopp, alltså stona har ju en mycket större möjlighet att, att tävla mot andra ston söderut.
Mm.
Så, och det var ju lite, vi hade bara ston nästan nere när vi hade filialen också för att kunna vara med lite storlopp på. Och det var ju, tyckte jag, lite spännande. Men det finns lite olika aspekter. Jag har inte riktigt hittat hur jag vill ha det, men ja, jag filar lite på det. Mm. Och som sagt, nya kunder är ju alltid ett mål, så är det ju. Och många av de kunderna vill ju ha häst i söder. Jag har ju många kunder som bor söderut men ändå har häst i Boden. Så det skulle kunna vara roligt att erbjuda det.
Det är inte så ofta, Hanna, man hör, jag vet inte, du kan väl intyga David, eller tränare som säger att det vore skönt att slippa tävla mot sig själv. Är det lite så du känner ibland, alltså, när du vill ut med hästarna, precis som du var inne på här tidigare, att ja, men max två hästar kanske i samma lopp eller ja, för att det inte finns så mycket mer att välja på, att du tar pengar av varandra så att säga.
Ja, men lite så. Alltså, jag kan ju alltid välja, men jag väljer hellre att starta en lite sämre propp i Boden än att starta en optimal propp i Umeå. Alltså dels för hästens skull och sen för hästägarens skull. För Umeå är 60 mil tur och tur. Men det blir dyrt. Ja, och det
inte liksom mer, nej.
Nej, precis. Och så, ja. Så att, ja, det känns ju jäkligt dumt att starta mot sig själv. Men är du bosatt i, jag menar, Örebro, det är väl liksom närmsta banan, eller man ska säga den här mest banan nära sig. Då behöver du ju inte det, för då har du ungefär samma proppar runt omkring. Alltså du har ju Eskilstuna och Gävle och alla de där.
Ja,
ja. Men du, om vi spelar tillbaka klockan lite grann. Hur kommer du in i travet? Din mamma Gunnel Fredriksson är ju också en etablerad travtränare. Men kan du berätta lite grann om din uppväxt, kopplingen till travet under uppväxten och hur du sen blev travet liksom?
Ja, men ja, det är ganska okomplicerat. Jag hade hästar på gården. Och så börjar man köra ridhästar först och sen börjar man köra. Ponytrav var ju inte så utvecklat då som det är idag. Så att, men det hade, grannen hade en pony jag fick köra och tävla med som var svinduktig. Så den fick man lära sig mycket på. Sen börjar man köra de stora hästarna och så slutar man med hopphästarna. För det var ju, ja, där gick det väl inte för mig i alla fall att göra sig någon krona. Utan det var ju mest för nöje. Och så sen så, ja, jag vill starta eget då för, jag vet inte hur många år sedan det är. Jag brukar säga 5, men jag tror att det är typ 9.
Men vilka jobbade du under de där åren då? Som ung, innan du liksom blev egen tränare?
Jag har inte varit runt nästan någonstans. Jag har bara varit så här korta svängar. Och det kan jag ju känna idag. Att det hade ju, alltså, hade jag fått göra om det hade jag gjort det. För man har ju liksom, man är ju så nyfiken på att man vill ju lära sig allt. Det är klart att ingen blir fullärd. Men då hade man ju haft lite mer i bagaget. Men då var jag bara och hade, ja, man ska säga, typ praktik. Det var ju, vi var i Kanada och i vad heter det, hos Bernie var ju en sväng.
Du menar alltså Bernt Lindstedt?
Bernie Norén.
Ja, Bernie Norén. Alltså,
vi hade hästar där och då fick jag vara där och liksom jobba på lite grann. Bernie.
Ja, Norén.
Jaha, eller vilken häst? Ja, precis.
Ja, okej.
Sen var jag hos Harald Lunde i, när han var uppe i Kanada. Det var ju liksom bara under en period på några månader. Men det är ju ändå intressant. Och så var jag i Australien och sen här var jag runt lite grann i Sverige. Och mer praktiserat och bara kolla, hur gör ni? Och sen är jag jävligt nyfiken så jag läser lite och frågar. Ser någon häst i defileringsvolten som har två olika skor, då kan man ju inte hålla sig och fråga. Bara, varför har den sådär? Alltså man vill ju lära sig.
Mm.
Men, nej, men jag kan känna att det finns jäkligt mycket som man ska vilja veta. Man ska ju vara novis.
Men du, en fråga på samma ämne då. Vi hade Adrian Colgini här för några veckor sedan i podden och han har ju mestadels jobbat hos sin pappa. Och ja, han var en kortis hos Jimmy Takt och så vidare. Han sa väl också lite som du sa, han sa väl inte rakt ut att det var en nackdel, men det är ju inte dåligt att kanske vara runt och prova. Nu hade han speciella förutsättningar som gjorde att han fick kanske börja jobba efter gymnasiet. Men är det någonting du rekommenderar till kommande lärlingar att om man vill bli egen tränare, att vara runt hos många och prova och lära dig? Var inte bara hos några få typ?
Ja, men absolut. Ja, men precis. Jag jobbar ju hemma hos morsan då, såklart. Men ja, gud, det är bakom. Och det som är härligt med travet är att det finns ju så många länder också. Alltså Sverige är ledande på många sätt, men det finns ju många, det är bra att se annat också. Alltså resa runt och se det som möjlighet att ta sig runt och se saker förutom bara travbanor, så får man ju så mycket på köpet. Mm. Men ja, om man ska bli travtränare så skulle jag absolut rekommendera det, att jobba hos andra tränare. Och
lite kul det där med Gunnel ju. Och jag som är lite äldre än er har ju fått vara med lite grann också när Gunnel härjade som mäster uppe i loppen. Det var härligt att se. Det var väl lite så länge sedan väl, säger jag Hanna, som ni toppade inte kusk och tränarligan, fast var för sig så att säga, du och mamma.
Mm, ja,
uppe i Boden, va?
Ja, precis. Hon har ju tacklat av ganska mycket. Hon hade ett jäkla flyt där. Hon har inte så många hästar. Så att, jo, nej, men det stämmer. Hon ledde tränarligan och så ledde jag kuskligan.
Ja, det måste ju vara mått unikt ju.
Ja, jo, men det var det då.
Hur var det då att man hör ju också, precis som David var inne på här, när han drog parallellen där med Adrian och Lutfi, att jobba ihop med mamma och att sen också separera därifrån och köra sitt eget race. Hur var det?
Ja, men det var nog bra för oss båda. Alltså det är klart att är det någonting jag funderar på så kan jag ju fråga henne och sådär. Men jag köpte ju en egen gård och alltså att jobba med sina föräldrar, det är sjukt påfrestande. Alltså vi var ganska less på varandra, kan jag säga. Så att vår relation blev så mycket bättre när vi separerade på oss.
Mm.
Och sen att det är ju, har man bestämt sig för att bli tränare, då är det ju otroligt tillfredsställande när man väl kan bli det. Alltså få prova sina egna vingar, så att säga.
Mm. Men du, en annan fråga som är ganska relevant. Jag tror det här är vårt 25:e avsnitt och du är den första kvinnan vi har med.
Ja, det är bara för uselt, David.
Det är jätteunderbetyg till oss. Det är så jävla dåligt. Och ja, det är ingen som har sagt någonting, men vi konstaterar det själv bara. Det är pinsamt uselt, för det finns väldigt många duktiga kvinnor inom travet idag. Och det har ju kommit mer och mer på, alltså det är, ja, toppaktörer inom travet som är kvinnor. Hur är det att vara kvinna och vara travtränare idag, tycker du?
Jag har ju ingenting att jämföra med. Det är inte så att jag var man någon gång så, men...
så att det hade varit, det hade varit fint om man hade fått testa på.
Det hade varit braskande news här.
Ja, nej, men... Alltså jag är ju uppväxt i den här branschen och man blir ju lite hemmablind. Alltså saker som jag aldrig ska reagera på förut kan nu när man har fått upp ögonen för saker. Alltså jag ska inte bara säga att det är så här MeToo-grejer, utan men jargongen har ju varit ganska dålig, kan jag tycka, utan att jag märkt det själv. Men den är så mycket bättre och jag tycker att vara kvinna i den här branschen är inga problem. Det som jag tycker är märkligt är att det är nästan, jag vet nästan bara manliga hästägare. Jag har ju en av mina största hästägare, Malin Åberg, är ju då kvinna.
Malin Åberg som äger 5% av Captain Corey, en av ja, USAs hetaste tvåingar får man säga.
Ja, just det.
Sidospår, ja.
Ja, precis. så att det tycker jag är ett annat sidospår, att det är så lite kvinnor som äger hästar. Nu har jag inte gjort någon statistik på det här, men jag har ändå sett ganska många. Men för att återgå, så att vara kvinna och travtränare så tycker jag är bra, men det kan bli mycket bättre. Ibland kan jag uppleva att det är lilla flickan, ungefär så.
Ja. Menar du det? Att det är så fortfarande?
Nej, men vadå, är du chockad, Patrik?
Nej, men vad fan, jag blir... Ja, vet du, nej, egentligen inte när det kommer till tals ändå. Men man blir ju ändå så att man blir berörd när man hör det.
Mm, ja, men... Ja, jag säger inte att det är ett problem, men det finns. Och sen, alltså, målet ska ju vara att det inte ska förekomma alls. Men, ja, det kanske kommer till det.
Men bara för att dra en parallell, du säger att det är få hästägare som är kvinnor. Det är ju ganska många aktiva, eller vet många som är kvinnor. När det kommer till spelare inom travet så är det ju, måste vara ännu färre som är kvinnor. Alltså kvinnor är ju, det är ganska mycket kvinnor på trav. Men jag tror att många av dem tycker att, hur ska jag säga, de behöver inte spela för att uppleva spänning, utan de kan se liksom en annan helhet i det. Män som går dit är ju mer intresserade av spelet. Det är min känsla. Och det är ju jag vet inte om det är ett problem, men det är klart att det inte är bra för travet att det ser ut så. Sen så är ju män generellt sett mer intresserade av spel. Det gäller inte bara spel på trav, det gäller spel på annat också. Men ja, nej, det avspeglar ju branschen som sig, och blir väldigt konkret för er kvinnliga travtränare kan jag tänka mig.
Mm, ja, men det känns lite så. Jag tror att en man, en medelålders man som är, vet jag, vad är medelålder, 45,
ja,
som har ett eget business och ska köpa häst. Jag har svårt att se att han, utan att kunna kanske så mycket om sporten, säger så här, ja, men jag väljer hellre Hanna Olofsson som är 35 år kvinna än Petri Salmela som är, jag vet inte hur gammal han är, men säger att han är 50 och man. Det är svårt att se att han skulle bara välja en kvinna på det. Och jag vet inte varför det är så. Och jag kan ha fel, men det är min känsla.
Ja, nej, visst. Visst. Nej, men det är klart att det fortfarande finns otroligt mycket att förbättra i samhället. Och för att inte prata om travet när det gäller den biten. Det är liksom, det är ingenting vi behöver diskutera. Det, så är det bara. Nej, det är trist. Men nu känner jag dig privat också. Jag vet att du är en hårdhudad person som, ja, du... Hur ska jag uttrycka det? Det är klart att du tycker det är tråkigt att bemöta så, men känner det rätt så blir du inte knäckt, utan du säger ifrån och markerar, ja, gissar jag.
Ja, alltså det är absolut, jag ser det inte som ett problem. Men jag tänker så här, du vet, tjejer som börjar, som är typ så här 16 och ska börja köra och sitter bredvid någon som skriker i loppen. Alltså det är så jävla onödigt.
Mm, ja, jag fattar.
Eller något annat. Ja. Så att, nej, men för mig, ja, gud, jag klarar mig.
Men det, bara en fråga på det. Det är ju någonting man aldrig ser, som jag har aldrig kört ett lopp och kommer troligtvis aldrig göra det heller. Men det är så att du upplever att du som tjej i loppen får, där är också ett tillfälle du får liksom mer skit än kanske utanför i tävlingssituationen. Är det så?
Nej, men det ska jag inte säga. Men det kan ju förekomma hårda ord såklart. Men det, absolut, det har ingenting med att jag är kvinna eller man sådär. Men jag tänker, om man är nybörjare så kanske man kan ta åt sig på ett annat sätt, och då kanske inte tjej spelar någon roll om du är tjej eller kille, såklart. Men nej, men det tycker jag inte.
Nej. Mm. Du din verksamhet.
Jag fortsätter, David.
Ja, jag vill prata lite mer om din verksamhet. Som sa, 42 hästar på träningslistan. Du har haft ett lite sämre år hittills i år än förra året. Men du har ändå legat på fina siffror tidigare, rekordåret 2018 med över 3,4 miljoner inkört. Hur vill du att stallets profil ska se ut, unghästar kontra äldre och inkört? Var ligger du sett i målbild?
Ja, men jag tycker målet är att ha en blandning på hästarna. Nu för i fjol, då rensar vi ut, nu har jag fortfarande, jag tror att jag har några som är runt 6 år, men sen är ju nästan alla, de är ju under 4 år och yngre. Så det har ju blivit en föryngring såklart, och det är bra. De här äldre som jag har, det är faktiskt, min pappa är ju med och äger i dem, och han har ju väldigt svårt att sälja sina hästar.
Låter dyrt.
Väldigt, väldigt svårt.
Ja.
Och så de är ju kvar, och ja, man kanske skulle behöva vara hos någon annan och få en ny tändning eller något. Men annars så skulle jag nu vilja ha en blandning, som sagt. Speciellt när jag är det jag är. Alltså, då vill man ha hästar i alla klasser helst för att kunna, ja, tävla alla lopp, och så vill man ju ha en reklamhäst såklart. Det är ju, vill ju, drömmen är att vara med i årgångslopp och så vidare. Och, ja.
Har du några ettåringar redan, eller framförallt tvååringar kanske mer intressanta, som i alla fall inom kort kanske kommer ut på tävlingsbanan? Du har ju redan startat några tvååringar, men några som du känner lite extra för, som vi kan hålla ögonen på?
Ja, men de två som jag startat här, eller det är ju 4 i och för sig, men ja, men de är inte alls tokiga. De är inte så hårt tagna, så det blir lite så här, ja, men de har ändå sprungit 17, men de, ja, de är, ja, men jag tror på dem. Jag har några till fina faktiskt. Men så är det ju med alla travtränare. Frågar de, ja, hur ser det ut i stallet? Ja, jag har några riktigt fina tvååringar. Så säger ju alla, ja, för det är ju också känslan. Så, och jag vidhåller det, att jag har några riktigt fina tvååringar. Sen så vet jag inte om det är årgångshästar, men det är ju en väldigt liten klick som är det. Ja.
Okej, okay, så ingen speciell då?
Jag har ju en som jag fick som Malin då, Åber också inblandad i, och även Leif Bengtsson som äger väl de flesta hästar hos Jasmine och
Stall Philip.
Ja. Ja, precis. Mm. De köpte in en Ready Casher. Det är den första Ready Casher jag har kört för övrigt, så det är lite kul. Och den var ju superdyr där på auktion, och jag tänkte, herregud, vilket ansvar. Men den är riktigt fin, och inte för i år, men för nästa år. Victorias Belfavör heter den.
Okej.
Okay. Så det blir jättespännande. Så att nu, ja, jag har hört att de kan vara lite hetsiga, de där Ready Casherna, så jag bara har lite is i magen då.
Mm. Ja, just det, där har vi den, ja. Victoria Sisu, mamma.
Mm. Precis. Jag vill inte lämna
något. Ja, vad kul.
Mm,
nej, men vad skoj.
Spännande.
Du, apropå hästar så är det alltid kul att prata vilka som kan ploppa upp nu då som fina tävlingsindivider så småningom. Men vilka är de bästa du har haft hittills då? Eller ska vi slå ihop då både du och mamma då när ni körde igång där ihop och när du gick i stallet? Vilka hästar är de mest kända uppifrån Boden från familjen?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Är det sant?
Alltså morsan
har... Det är det bästa som finns att botanisera i de här...
Tycker du det? Ja. Vet. Nej, men alltså den bästa jag har haft, det går inte att komma undan att det är ju Roger Amerika, även om han inte var purung. Men han var bra när han var bra. Han hade ju ett år där, så han var ju riktigt bra där. Mm. Så det är väl det bästa jag har haft, det går inte att komma ifrån.
Nej. Men i hyfsad närtid då så körde du också den här Do You Wanna Dance?
Ja, precis. Men hon var ju, det var ju typ galoppar en gång, så att det var ju lite trist. Men hon var ju kapabel, helt klart. Det var vi nere och galopperade med på Solvalla någon gång också.
Galopperade med Solvalla, ja.
Jag kommer så väl ihåg. Jag tror jag körde sista loppet i treåringseliten, Solvalla helgen där på söndagen. Alltså sista loppet, det är en räddningsplanka. Och så hoppade jag i sista utgången av sista kurvan i ledningen. Och så hade jag den där Bring Me Back US på utsidan. Så det stod väl, kanske vägde lite mellan de två då. Och så hoppade jag då. Och så sen när jag joggade av, du vet, man var ju besviken som fan. Och så det kom så att du vet, skrittade vid staketen. Så kom en besviken spelare och bara skrek på din jävla sopa. Alltså du vet, då ville man ju bara skjuta sig. Då var jag ju typ, jag vet inte hur gammal jag var, 20, kanske 23 eller något.
Precis, var det seger som rök, tror du då, eller?
Ja, alltså, du vet. Hon var inte tom i alla fall, men samtidigt kanske hon galopperade för att hon kände sig pressad. Hon gjorde ju så ibland.
Jag tror att han i publiken, jag tror han hade haft en ännu tuffare helg med att det stod i alla fall.
Ja, han kanske har satt sina sista slantar där.
Ja, jag menar det. Ja, exakt. Räddningsplankan, Do You Wanna Dance, galopp i pumploppet. Han var helt förstörd. Ja. Kom aldrig mer tillbaka till Solvalla. Ja.
Nej, precis. Nej, men hon var fin och hon fungerade.
Jag tänkte att vi skulle börja blicka framåt lite grann. V75 Skellefteå på lördag. Först och främst innan vi pratar om dina hästar, Skellefteå som bana, vad säger du om den? Förutom att det är open stretch, kan man komma förbi på det open stretchet? Det ser ut som att det är smalare än, jag vet inte vad jag ska säga, det känns väldigt smalt.
Nej, men det är inget problem. Det är svårt att jämföra så där, för det finns ju bara en open stretch till, och det är på Åby, och vad jag har nu kunnat läsa mig till så det är en längre
bredare.
För det är två spår. Men ja, men jag har vunnit många lopp på open stretch i Skellefteå, så att jag tycker att det är fint att sitta i ryggleden när man kommer in på upploppet. Det går inte att komma undan med.
Spår 1 eller de innersta spåren bakom bilen, vad säger du om dem?
Ja, men jag upplever inte att det ska vara något svårare eller lättare att hålla upp någon ledning, men i Boden har jag inte lyckats hålla upp ledningen någon gång från innersta spåret till Boden. Men däremot har jag gjort det i Skellefteå. Sen om det är tillfälligheter, det kan jag inte svara på.
Vi hade ju Uffe Olsson i vårt premiäravsnitt och sa ju här att spår 1 på Boden tyckte han var typ sämst i landet. Och det sjuka var att sen när det var V75 på Boden där i juni så hade ju Deep Pocket spår 1. tog man ju med det i beräkningen. Han kan aldrig spetsa därifrån. Nu var det ju en kall omgång, men han brände ut i spets från spår 1 och vann.
Ja. Typiskt. Ja, men så var det. Ja, men inget speciellt annat i Skellefteå som man bör tänka på som spelare när man ska spela V75 så som du upplever barnkroppen då, Hanna?
Nej, däremot så blir det nederbörd så har de ju inte ett jättebra rekord på att hålla banan i jättebra skick, det kan jag säga. Den har blivit bättre, men ja, det har ju varit några riktiga katastrofomgångar. Men det är bara hoppas att det ska ju inte regna. Och då är det ju i alla fall en klar fördel.
Yes. Men, jag är lite inne på att du kan halvskrälla på V75. Ska vi gå in där, David?
Ja, vi gör det. Jag tycker vi börjar V71. Du har Mr. Sonna, nummer 10. Han är just nu spelad till nästan 3% på V75. Intressant där är att vi pratade, du och jag, för ett tag sedan. Och då varnade du för honom när han storskrällde. Var det V86 Boden till 24 gånger?
Mm, precis. Ja, det var trevligt. Men då hade han en sån jäkla form också, fast det syntes inte i programmen. Han hade ju typ bara nollor och galopper. Men ja, hade väl lite känt där att han skulle kunna leverera ändå.
Men har du känt att han kan leverera nu?
Nej, jag har inte samma känsla, utan, och jag kommer köra snällt med honom. Ja, så att jag tror faktiskt, jag ligger lite lågt där. Han är ju, gör ju ofta bra lopp och sådär. Det tycker jag, även om han inte har så himla snygg grad, så kan det vara mitt fel också. Så. Men, ja, nej, men jag ligger nog lite lågt faktiskt.
Man ska ju veta det om dig, att du ofta ligger väldigt lågt. Det är mycket mer åt det hållet att du ligger lågt, att de överraskar, än att du är optimistisk och de är slagna med 100. Bara så att alla liksom kan tolka dig, så, att, så har vi sagt det också.
Jo, och sen så har jag nästan inte tävlat någonting i sommar. Alltså juni, juli, augusti har jag inte gjort många starter. De har ju varit helt, de var sjuka hästarna. Och då blir man ju klart mer pessimistisk också. Mm. När man har så här knallform, då är bara, ja men fan, det löser sig säkert, det är en plats, lätt ungefär.
Okej, okay, jag fattar,
V75s fjärde avdelning då, här har jag lite lillfeeling nämligen att det kan gå vägen. Ja, varför inte för 8 Lanorna, men också för nummer 5 Ava. Ska du bekräfta eller ska du ta ner mig på jorden vad gäller de tankarna?
Nej, men alltså Lanorna var jag supernöjd med sist. Hade jag kunnat välja hade jag kört henne själv. Men jag äger halva de andra två faktiskt. De är syskon dessutom. Ja. Och dessutom så gick hon i ryggar sist. Och det kändes bra. Hon har ju varit så otroligt beroende av att gå i ledningen. Men hon gick i ryggar och det var hårt tempo. Och hon, jag fick backa med ut 500 kvar. Och, ja, men det var mycket som var till hennes fördel. Och hon var inte hårt jobbad. Och hon gick med skor. Så att, jag har en känsla av att hon kommer göra ett riktigt bra lopp. Men sen är hon humörshäst. Alltså hon, ibland vill hon inte springa när hon är i ryggar. Hon är ju på tillägg här. Så att det ska hon ta med.
Okay.
Ava borde ha vunnit senast. Hon fick ett helt optimalt lopp. Och bjöd inte till, tyckte jag. Nu har jag lagt om lite i träningen. Ska gå barfota. Ska prova sätta på en norsk. Men som sagt, hon brukar ju fina lopp när hon får... När hon får det lite serverat. Och, nej, jag var besviken senast.
Så bike också va? Men det kanske hon...
Hon gick så där när hon var ute i Boden. Hon gick 12,4 men det var 1600 liksom. Och helt andra förutsättningar. Men ja, hon ska gå med bike. Och de andra ska inte gå med bike. Eller inte Lanorna i alla fall. Hon
är det anmält så just nu.
Ja, exakt. Lanorna använder bike. Ja.
Exakt. Och hon ska gå med vanlig surki. Jag tror inte att det går att ändra någonstans. Eller så har jag missat det. För det, man, när man anmäler så anmäler man vad man ska ha för vagn och skor. Men jag tror inte att det går att ändra för en tävlingsdag.
Ja, precis. Det vet inte jag. Men man kollar inte jättemycket på det. Men man är ju beredd på att det blir ändringar när vi pratar liksom, ja, några dagar innan. Det är ju samma dag man vill att det ska funka. Liksom. Det är det viktigaste.
Precis. Spår 4. Ja, men då tar vi vanlig surki.
Ja. Ja, du har ju bag-in-box också i samma lopp. Det är ju 3 hästar till start där. Det är bara fota på bag-in-box. Det har det varit någon gång tidigare väl. Vilken av de här 3, eller vad säger du om bag-in-box till att börja med?
Ja, men hon är med lite grann för att hon har lite form. Och jag är nöjd om hon tar en fin slant. Hon, det ser ut som hon ska galoppera typ hela tiden, för hon har jäkligt konstig stil, men hon gör inte det. Och det är inga veterinära fel på henne liksom sådär, utan hon har väldigt speciell stil. Och ja, nej, men jag är nöjd om hon tar lite slantar faktiskt.
Okej. Okay. Vem är hetast av de här 3 då? Är det Lanorna som det låter?
Ja, det är det. Om jag ska gå på formen i senaste starten, om inget annat skulle ha hänt. Ava har ju en helt annan hårdhet, men jag var besviken i sista loppet, och med det i ryggen så är det Lanorna.
Ja, härligt. Du blir inte förvånad om hon vinner heller då?
Nej, det skulle jag inte bli. Nej, det skulle jag faktiskt inte.
Då 2 utanför V75 också, är det någonting för spelarna där?
Nej, det är det väl inte. Ja, eller jag tror att de är bland de 3 om de travar. Det tror jag.
Ja, då är det ju någonting för spelarna.
Ja, då kanske det är det. Den som Jenny kör från spår 2, den är ju hopplös nu. Den galopperar ju hela tiden. Den känns så smällfin i träning. Så skulle den trava, då tror jag han springer 15.
Vad heter den då? Absolut.
Galak Bey.
Ja. Och jag tror inte att det behövs något mer än 15 i ett sånt här lopp. Den andra är lite mer orutinerad, så att, men den brukar sköta sig från ett sånt här läge i alla fall. Men, ja.
En fråga på det här ämnet, bara för att knyta ihop säcken. Du sa tidigare att du inte gillar att möta dig själv. Nu möter du dig själv i, i 3 lopp, och i ett lopp har du 3 hästar och ett eller 2. Du menar att det är ett resultat av att man bor i Boden, är det så?
Ja, eller så här, hade det varit vanligt lopp, då hade jag inte anmält det. Men är det 100 000 att köra om, då tycker jag att det är värt det. Alltså jag menar, sannolikheten att man är 100 000 kronor lopp är väl inte så stor. Så då ser jag väl inte som något jätteproblem. Men ja, nej, men det är väl kanske att det är Boden. Annars hade man haft lite fler sådana lopp att välja på. Så är det.
Ja. Du, om vi spolar fram klockan 10 år, var är travtränaren Hanne Olofsson då? Ja, inte fysiskt utan som i karriären.
Ja, det där är en väldigt viktig fråga. Och jag önskar att jag hade ett rakt och bra svar. För man ska ju ha en målbild. Det har jag lärt mig på såna här... Ja, jag har lyssnat på lite poddar och ja, försökt läsa på hur man ska göra för att nå sina mål. Och det är ju typ den viktigaste ingrediensen, vad jag har förstått. Och jag har ingen klar målbild. Men jag skulle, som jag sa tidigare, jag skulle vilja ha ett stall i Stockholm för att kunna utöka min kundbas. Och jag skulle vilja ha ett stall i Boden, för jag trivs väldigt bra här. Så att det är väl förhoppningsvis så att jag har någon årgångshäst eller någon, ja, reklamhäst som syns.
En fråga till bara på samma ämne. Du tog kontakt, vad jag vet, med Stefan Hultman här för några år sedan, och han var uppe hos dig någon dag och gav dig lite små tips och så vidare. Och det tycker jag generellt sett, att nu säger jag inte att alla ska fråga just Hultman, det finns många andra tränare, men det känns som att många mindre tränare inte, vad jag vet, tar så mycket hjälp av större tränare, inte vad de vill berätta, för jag tycker det är ett bra sätt att marknadsföra sig, att man är lyhörd och så vidare. Kan du berätta lite grann vad du fick ut av att han var uppe hos dig? För det kändes som att det var en liten förbättring efter det, visst var det så?
Och det var ju det året det gick bra, men jag kände att fan, med de här hästarna jag har så känns det som att det borde gå bättre. Och då, ja, men jag ringde till honom och sa precis som det var och frågade om inte han kunde komma upp och köra och sådär. Och det gjorde han, och det var superkul och väldigt givande, och vi hade en jättebra dialog även efteråt. Och jag skulle gärna göra så igen, kanske med någon annan då, eller, alltså, det är alltid bra, man lär sig alltid. Jag har bland annat pratat med Jörgen Westholm. Han tycker jag har ett jättefint stall. Och han har ju väldigt, alltså han har en sån himla bredd, Jörgen. Han har ju liksom hästar i alla åldrar. Han är i Frankrike och tävlar i Sverige. De vinner lopp. Så jag var faktiskt med. Jag ringde Jörgen och frågade om inte jag kunde få gå med han. Eller och kolla på unghästar. Så då var vi och besiktade unghästar en hel dag. Och så var tanken att jag skulle vara med och köra också.
Okej, till vilken auktion då? Eller vad var det för hästar ni besiktade då?
Det var innan, måste vara innan Vängen, va?
Okej.
I somras här, det var precis när de släppte upp restriktioner lite på corona där.
Ja.
Så gick jag och besiktade hästar, och det var superintressant. Alltså, ja, men det var jättegivande. Och sen skulle jag vara med och köra också, men då klaffade det inte och det körde ihop, så jag var tvungen att åka hem. Köra en dag hem hos honom. Men det ligger fortfarande i pipeline att jag ska ta mig dit och köra en dag.
Jag tycker det är grymt att man gör så, och att man är så pass prestigelös. Jag menar, du är någon etablerad travtränare som kör in miljonbelopp till stallet varje år. Liksom. Att man inte... Nu fattar jag också att Jörgen har ett större stall, kanske mer rutinerad och större verksamhet och så vidare. Men att man ändå kan göra så för att bli bättre. Liksom. Jag tycker att det känns... vet många som är så har för mycket prestige i just den grejen. Så det ska de ha en stor eloge för.
Ja, men tack. Det tar ju sån otrolig tid om man bara ska lära av sina egna misstag.
Alltså, ja,
då, och det är ju så trist. Ja, exakt. Så att då kan man ju samtala med andra och höra, men hur gjorde du här och vad skulle du ha gjort? Och sen måste man ju på någonstans lita på sin egen känsla. Men alltså, ju mer man har i ryggsäcken, desto bättre är det ju.
Ja, vad spännande, Hanna, att få ringa upp dig och surra med dig. Och stort lycka till på lördag på V75 då, om inte annat.
Ja, tack Anna. Vi håller connection. Sköt om det. Vi hörs. Ja. Ha det bra.
Tja. Ha det gott.
Hej.
Travpodden sponsras denna vecka av Åbytravet. Gå in på abytravet.se för att beställa programmet till Svenskt mästerskap. Programmet innehåller flera intressanta texter, presentationen av deltagarna i SM-loppen och Melodikrysset. Klockan 12.00 så startar en livesändning på Åbytravets Facebook-sida. De frågorna kommer att ställas av Kristoffer Fölet Jakobsson och Erik Flygare. Det blir trav, musik, allmänbildning och blandat. Vi kommer även gästas av aktuella kuskar och ryttare i studion som ger er det senaste nytt inför tävlingsdagen. Tack säger vi till vår sponsor, Åbytravet. Trevligt att ta en pratstund med Hanna Olofsson där. Vad gäller V75 Skellefteå? Hur ser omgången ut, David?
Men så här är det ju att alla omgångar lever sitt egna liv. Och det är klart att när man är så travintresserad som man själv är och man pluggar, även om man inte spelar jättehårt själv en aktuell omgång, så kommer jag göra jobbet och plugga. Jag har lite tillsammans det system jag ska lämna in där jag själv köpt mycket andelar. Men omgången är väldigt begränsad, alltså man måste verkligen försöka hitta någon take på omgången, för att det är starka favoriter och utöver det så är det väldigt ihåliga lopp. Det är flera hästar som liksom inte kan vinna någon omständighet åt par av loppen. Det är så 3, 4, 5 stycken som sticker ut. Väldigt hög sannolikhet att det blir låg utdelning på lördag, och det säger jag ärligt, jag menar, jag orkar inte hålla med och promota omgångar för att man ska sälja andelar, det skiter jag fullständigt i, utan jag vill bara göra bra spel. Det finns rader som det är värde i en sån här omgång, men de är väldigt mycket färre än normalt.
Mm. Är det någonting du vill lyfta rent spelmässigt i det här läget då?
Det är ju två stora favoriter. Det är Seismic Wave, han står med 3,5 ben i mål i en väldigt svag silverdivision. Han var ju favorit i jubileumspokalen senast och då var han lite sämre, sades det. Och jag menar, är han 70% av vad han var den dagen, så vinner han det här loppet med 50 meter. Och så är även Tangenhop klar favorit. Där tror jag dock det kan bli döden, så honom tänker jag gardera. Men det är lite halv ihåligt där bakom, jag tror inte det smäller. Däremot i långloppet V75-6, där är Veri Kronos 47% och ganska klar favorit. Han har ju varit stabilare i voltstart än bakom bilen. Han galopperar ju fortsatt bakom bilen, men han har gjort en dum galopp i volt. Han har startat 7 gånger volt, en dum galopp. Och då var det ganska få hästar på den volten. Nu är det få hästar igen, det borde vara ett plus för honom. Skor spelar inte stor roll. Det här loppet är jättedåligt. Jättemånga hästar här som inte har på V75 att göra, vilket gör att det kommer gå ganska fort att runda dem där. Jag tycker att han borde ha jättechans. Så jag kommer spika honom mest troligt som första spik. Sen får jag se om jag kompletterar med Seismic Wave. Det är väl också troligt att man gör det. Hoppas på att det smäller i typ kalvbesloppet och något annat. Men Veri Kronos blir min spik som det känns just nu. Men som sagt, omgången är kall. Det kan man stå över och hoppas på att det blir jackpot och lägga pengarna på nästa helg, så kan jag hellre rekommendera det. Men jag kommer ändå läsa på för att liksom, det är en del av mitt jobb.
Ja, ja men härligt. Vi nöjer oss där och så puffar vi för Twitchen på lördag.
Och där har vi ju massa andra spelformer, tvilling och massa andra grejer som vi pratar om i det programmet. Så att, och där finns det såklart världen.
Ja, nu är det dags att runda med veckans hiss och diss. Ja, men då kör vi. Och det är jag som ska hissa den här veckan, bestämde vi innan, utan att vi har gått in på vad. Och du ska dissa.
Nej. Ja.
Vad tror du om den här hissen då? Jag tar fram en tränare som gör det jäkligt bra i skymundan, får man ändå säga. Jag var inne och kollade till träningslistan. På träningslistan finns 14 hästar. Tränarstatistiken, kört in över 1,5 miljon i år. Körde in nästan 1,7 i fjol. På väldigt få starter. 21 i segerprocent i fjol, ligger på 15 nu. Och jag pratar om... du har ingen aning såklart, David. Det finns ju hur många som helst att ta. Axel Wallas, David Persson, som har utvecklat den här Vagabond B på ett fantastiskt sätt. Och jag tycker att det är så jäkla kul när tränare i den här... vad ska man säga? Som befinner sig i... under, en bra bit under de här elittränarna som sitter med 100 hästar på listan, presenterar sådana hästar. Vagabond B, han spände ju bågen också. Sjukt kul i Sundsvall Open Trot här för inte så länge sedan.
Nej, jag håller med. Jag tycker att han, jag har aldrig snackat med honom faktiskt. Aldrig träffat honom, tror jag. Det har säkert gjort någon gång. Men jag tycker att han verkar väldigt skönt offensiv bakom sina hästar. Och liten rörelse. Jag tycker han har gjort ett toppjobb med Vagabond B. Det var för min del surt spelmässigt att... att Double Exposure fick vinna dagens dubbelett, för det har varit mycket på dagens dubbel. Troligtvis min högsta dagens dubbelvinst i år. Om hon hade fått vunnit mot Vagabond B, för jag gick på honom på dubben.
Ja.
Så det var ju lite synd, men håller med helt och hållet.
Och Vagabond B då, som alltså vann Walter Lundbergs Memorial på ett sjukt snyggt sätt. Imponerande att följt Vagabond B till den hästen han har blivit nu, måste jag säga. Så att jag väljer att hissa David Persson helt enkelt i den här.
14 hästar på listan, kört in 1,5 miljoner i år. Exakt. Det är ju imponerande.
Ja. Jag måste också bara, innan vi släpper det loppet. Jag har ju pratat med varm för en häst i något års tid här. Det kanske har med att göra också, i och med att jag spikade honom på den där miljonlappen på V75 när vi dammar in 7-1 där, Dr. DoxySense. Men alltså, och jag gillar inte heller att gå den stigen att jag ska klanka ner på Mattias Andersson som är en liten tränare. Men jag hade hoppats att Mattias skulle servera Dr. DoxySense, som är en av mina favorithästar, ett schysst lopp den här gången. Jag trodde att han skulle få den, han skulle få smyga med. Det var många bra hästar emot. Tänkte att nu blir det perfekt för doktorn, för han får ju alltid jobba för havren. Den saken är ju klar. Men nu vred Mattias på tidigt i fjärde, tredje spår, fick backa tillbaka på i fjärde spår och så vidare. Om Mattias lyssnar på den här podden så får han väl ta till sig det att jag älskar doktorn. Men jag skulle vilja se att han får ett smyglopp någon gång. Det skulle vara kul att se när han får spara speeden och verkligen ladda upp batterierna till 300 kvar. Då skulle vi se när doktorn kan flytta på sig. Så skulle jag säga.
Doktorn kan komma.
Doktorn kan komma och han får gärna göra det. För det är en fin häst.
På tal om Mattias Andersson så han kör ju väldigt offensivt och gjort, och jag tycker det ändå finns... Jag skulle inte vilja äga en häst om han kör så offensivt. Däremot så finns det något kul tävlingsmässigt att han kör offensivt. Alltså, inte så att hästarna får illa, men ändå att han tävlar.
Ja, men och framförallt så tycker jag att det är en charm att han kör själv.
Ja, det tycker jag också. Däremot gjorde han en ruskigt ful upptagning i onsdags med, vad det är, Kulani. Han ville inte ha döden, ja, så drog raklång. Och jag har jävligt svårt för de här grova upptagningarna i döden, för att man inte vill ha döden. Så har man hamnat där, man behöver absolut inte trycka på, men tar man upp så sabbar man liksom hela loppet.
Sitter man bakom det kanske man inte tycker att det är så skärmigt, men du förstår vad jag menar. Det är många som lejer ut och...
Nej. Jag tycker det är kul att han kör själv också. Absolut.
Yes, hissen till David Persson. Och doktorn kan komma när som helst. Vad kommer du med på veckans diss då?
Ja, men jag satt och kollade följde travet igår. Onsdags då, V86 Express. Och kände liksom att jag bara känner mig helt matt över det här Express-konceptet. Jag tycker det är så jävla dåligt alltså. Jag tycker det är helt iskallt. Jag
skämtar
fattar...
du? Alltså tycker du att det är kallt spelmässigt? Ja, men man måste bara avbryta.
Ja, jag fattar att man vill ha loppen i snabb takt. Jag köper att 8 lopp på en bana kan bli för segt. Jag fattar att attraherar nya spelare. Det har varit en succé, Express. Det har ökat omsättningen väldigt mycket. Däremot så tror jag inte att Express står för hela omsättningsökningen. Det är tillsammans som gör det. Men tillsammans plus Express är lika med succé. Den grejen har funkat och det verkar som att många gillar Express. Jag har full förståelse för det och de säger att det är en tv-produkt hit och tv-produkt dit. Men för mig som vill se travlopp, höra snacket inför att man lägger tid på loppen, men framförallt höra dem efteråt. Erik Adelsson med Melby Jing, Stefan Persson med här Chipper Kronos, Per Nordström med Good Vibes. Det var 600 000 till vinnaren i Breeders' Course-finalen. Fick man höra någon av dem? Nej. Det finns flera andra lopp man pratar upp, men inget omhändertagande. Jag vill ju höra 3-4 intervjuer efter loppen per lopp, när det är med de här större loppen, för att liksom få ta hem loppen. Det finns inget utrymme för sånt whatsoever.
Jag det tycker finns det är liksom... ju... Ja, men det finns ju utrymme faktiskt, David, rent redaktionellt, att ta hand om loppet en kortis. För den tiden finns, även om du har dina reklamregler. För det vet att det gjorde vi i början på V86 direkt, att var det någon prestation eller två bra i ett lopp eller en torsksynk, så hade man tid med det också. Du har tid redaktionellt, men du måste vilja göra det också och inte vända blad och kolla på nästa lopp. Det är väl det det handlar om, tror jag.
Visst, det går väl jag lite bättre, men jag tycker konceptet, det är för stressigt. Inga segerintervjuer. Nej, jag vet inte. Jag tycker att omhändertag av produkten trav. Trav för mig är när man följer, har en story inför loppet, följer storyn och tar hem storyn. Det tycker jag liksom är skådespelet trav.
Ja, men får du inte det alla andra rör i veckan då?
Nej, men det är ju, jag kollar, alltså vardagstrav för mig är liksom, jag ser vardagstrav när det är någon häst jag vill säga, typ Disco Volante idag vill jag se, eller andra hästar av den kalibern som man vill följa. Kolla, men jag sitter inte och följer V64 om det inte är någon sån här dubbel jackpot en vardag. Det är för tråkigt tycker jag helt enkelt. Däremot kan jag säga vissa lopp i efterhand som jag är intresserad av. Absolut.
Ändå lite förvånad över din diss faktiskt.
Nej, jag tycker det är helt
skällöst. Vintertid.
Jag fattar att man gillar det, men jag tycker det är helt skällöst. Jag vet inte hur du ska liksom göra trav en tjänst på sikt. Visst, om nya spelare kommer in och gillar det, fine, jag förstår det och det har ju ökat omsättningen, så det är svårt att liksom dissa det ur den aspekten. Men för mig, när jag konsumerar trav, så är det trist bara. Jag tycker det är själlöst och för mig faller det inte i smaken alls. Nej, det är bara liksom man swishar förbi med 8 lopp och så har jag inte hunnit liksom smälta vad som hände och ta hem intrycken.
Och det är många som delar din uppfattning vad gäller V86 direkt också, som man väl har varit en liten vattendelare också, får man väl säga. Däremot så så får man väl ändå vara klar på det, att det är en tv-produkt. Det har man väl inte heller hymlat med, för det är ju rätt kallt att vara på banan på V86 när, om du har gjort en V86 och ska följa den andra från en stor bildskärm, eller du ska gå in och titta, ja, eller springa fram och tillbaka. Det blir kallt.
Helt värdelöst såklart.
Men en tv-produkt som
jag gillar. Men för mig, tv-produkt, ja, jag fattar det, men för mig är inte det liksom framtiden att hänga upp det runt en tv-produkt. Självklart ska det passa tv. Tv är liksom framtiden och den aspekten. Men man måste även kunna göra så att det passar dramaturgin, så man kan berätta en story om hästarna. Just nu så avverkar man loppen på ett sätt som om det vore liksom, ja, punkt 21-lopp eller lunchtravslopp.
Ja.
Konceptet gör sig bättre när det är sämre lopp. När det är bra sport vill jag ha omhändertagande av sporten. Det är det jag reagerar på. Och jag kommer fortsätta tycka det. Sen för jag har respekt för att man tycker annorlunda. Men mig passar inte det konceptet. Jag lämnar givetvis in en V86 när det är en rolig omgång och när det är jackpot och läser på annars också till tillsammansystemen. Men jag, hela tävlingsdagen för mig inför med lopp som kommer hela tiden, hinner liksom inte sätta mig in i det, vad det är för lopp. Det stör mig.
Ja. Bra David. Vi ska knyta ihop säcken för den här veckan. Kul har det varit att prata igen.
Alltid ett sant nöje.
Verkligen. Och vi påminner om Twitch på lördag 13.00. Får vi se om David har klurat ut någonting inför V75 på Skellefteå med Open Stretch och allt vad det innebär. Okej, ska vi runda där då David?
Vi stänger butiken för den här gången.
Vi gör det. Och vi hörs nästa vecka igen. Bra.
Hej, hej.
Hej, hej.